Du är våran kung för evigt. För att du vill vara nära oss. Ber Herre att du ska förbereda våra hjärtan för det som Linnea ska predika för oss. Att vi får bli stilla och besinna att du är Herren, Herre. Att vi får lugna oss och vara redo för det som du vill tala till oss idag.
Herren är Gud, bli stilla. Amen, amen. Verkligen. Varsågod och sitt ner. Eller kanske lite sitt ner då. För det är väl några som kanske inte alls vill sitta ner snart. Utan kanske börja röra på sig lite snart. Det är... Nej men titta! Otippat från ett annat håll. Härligt! Woho! Härligt! Välkommen in, kossan! Det är ju sista gången för söndagsskolan den här terminen. Så tveka inte utan häng på den fantastiska kossan upp till fjärde våningen. Höll jag på att säga tredje, men vi tar fjärde våningen istället. Ha en underbar dag där uppe på söndagsskolan, kossan och alla andra. Jag vill alltid vara hos dig. Linnea kommer snart upp här och då ska hon predika om att bland annat om att Jesus tar inte paus i sommar. Så då tänkte jag att då säger jag istället så här, kom ihåg att ta en paus i sommar. Jag tänker naturligtvis inte att vi ska ta paus ifrån Jesus, men man kan ta andra pauser i livet. Sommaren tillhör ju den delen av året när vi svenskar glömmer bort hur osociala varelser vi är och att vi gärna helst inte pratar med folk som vi inte har känt i minst ett sekel sådär. Utan det är faktiskt den perioden i livet när man kan gå fram och prata med människor utan att bli sänd till psyk. Liksom. Så jag tänker att passa på, träffa lite folk, stanna upp, ta en paus och prata lite med folk. Bygg relationer, precis som Jesus gjorde. Alltså det finns ju, jag som tillhör de där konstiga människorna som älskar att prata med folk. Alltså det går att prata med folk precis överallt. Det är väldigt, väldigt sällan. Jag tror faktiskt knappt att det har hänt mig hela mitt liv. Och jag är ändå 50, så det är ju ganska många gånger jag har prövat här. När man pratar med folk så är det ingen som liksom sådär, jag vill inte prata med dig. Eller titta på en sådär. Utan de flesta människor blir ganska glada när man pratar med dem. Så testa det. Man kan ju till exempel sådär, när man är ute på sin promenad så kanske man ser att man går förbi någon bekants hus och ser ut i trädgård, så kan man ju passa på att stanna till och chatta en stund där och så, prata lite. Och nästa gång så kan man ju sådär, och så säger de kanske, eller kan man ju säga, kom förbi så grillar vi en korv eller något liksom. Så kan man hänga lite tillsammans. Det funkar alldeles utmärkt liksom. Igår kväll så hörde en kompis av sig och så sa de så här, du, vi ska ner på cruisingen liksom sådär. Vill du följa med och kolla? Och det första som händer i mitt huvud är så här, to-do-listan, ni vet. Så här, jag borde då dammsuga för att barnen kommer hem idag och ska fira mig. Och så har jag ju faktiskt tänkt att jag ska göra det där. Så här. Och så tänkte jag, nej. Och så nummer två är så här, bilar. Bryr jag mig om bilar? Är jag intresserad av bilar? Inte ett dugg liksom. Jag ska kunna kliva in i dem och de ska ta mig från A till B liksom. Så. Och starta när jag liksom vrider om nyckeln. Annars helt ointresserad av bilar. Men så, däremot så är jag rätt intresserad av människor. Det gillar jag. Jag gillar människor. Så jag bara, absolut. Jag hänger på ner på cruisingen liksom. Så jag blev sittande där på en gräsfläck i rondellen liksom. Och pizza köpte de också. Det var ju trevligt. Gratis är gott som min son har lärt mig. Så att vi där och käkade pizza, pratade lite folk och sådär. Kollade på bilar. Och så hamnade jag bredvid familjens 14-åring sådär. Som har lite svårt med det sociala liksom. Så vi satt där och pratade lite och han berättade för mig. Dels så berättade han lite låttexter som han hade hört som han tyckte var lite skumma. Sådär. Så satt vi och diskuterade det. Och så diskuterade vi fälgar, prylar som stack ut på bilarna, lack och allt möjligt. Helt ointresserad är om jag ska vara ärlig. Men jag är väldigt intresserad av att bygga relation med sonen. Så att gör sådana där grejer. Skit i dammsugningen. Det är ju, ungarna märker ju inte ens om du har dammsugat i alla fall. Inte mitt hus i alla fall. Och de bryr sig inte heller om det är stökigt. Liksom. Ta den där pausen och stanna upp. Liksom, och prata med folk. Och kanske bjud hem någon. Eller stanna till på strandcaféet när man går förbi och ser att det är någon som man känner igen. Sådär. Våga umgås. Liksom. För människor är viktiga. Är det någonting som Jesus lärde oss så är att människor är viktiga. Och väldigt gärna människor som finns lite i periferin så där. De var han väldigt intresserad av. Och då tänker jag att då ska jag också vara intresserad av dem. Och när det är sommar, då kommer de ju ut. Så. Man behöver inte ens knacka på hos någon. Liksom. Det räcker ju bara med att vara ute och röra sig. Så ta en liten paus. Ge en människa en liten stund, en liten tid. Så kommer både den människan och du må väldigt bra av det, tror jag. Nu ska vi snart få lyssna på en sång av Alva. Under tiden så ska vi ta upp kollekt. För jag tänker också att det är en sån här anledning till att vi ger pengar. Det är ju för att vi tror på att människor är viktiga. Vi har verksamhet inte för verksamhetens skull. Då slutar vi bums liksom. Men vi har saker och ting som händer för att vi tycker att människor är viktiga. Vi vill att människor ska ha en plats att komma till. Och vi vill att människor ska få en chans att lära känna Jesus. Så därför så ger vi ut våra pengar också. Bra.
Din närvaro ser jag klart. Nu är det ju härligt och ljust ute. Precis som Jenny berättar, vi kommer ut. Och det är på slutet av våren och början av sommaren. Äntligen är det så härligt ute. Och det börjar växa och det blir ljusare och ljusare. Och när det blir den här tiden på året, när det börjar närma sig sommaren, då minns jag ofta tillbaks på min barndom. Jag minns tillbaks på barndomen i Sjuntorp. Någon som är från Sjuntorp? Ja, stabilt. Christian och Dennis. Sjuntorparna djupt in i hjärtat. Jag med. Och en dag om året så gick vi i långa led från Sjuntorpsskolan till Fors kyrka, som är Sjuntorps kyrka. Med en fanbärare längst fram i varje klass. En person som höll den svenska flaggan. Och så var det skolavslutning. Det var jättehögtidligt. Och även om det var en kall stenkyrka där vi befann oss, så hade alla fina sommarkläder på sig. Och en del hade blommor i håret. Och jag älskade den här dagen. Det var nästan den bästa dagen på hela året. Vilken frihetskänsla. Äntligen 10 veckor ledigt. Det var inte bara det. Det bästa av allt. Det bästa av allt den här första dagen, det var att det hände något speciellt på den här dagen. Någonting som hände varje år, samma dag. Första sommarlovsdagen hände något mycket speciellt på Älgvägen i Sjuntorp. Mamma nickar, hon vet vad jag pratar om. Våran grannes pappa, Kalles pappa, han hängde upp lianen. Ett stort, stort rep, långt rep från ett högt träd med en stor platta på, som man kunde bära upp i berget och svinga sig ut över telefonledningarna som var ovanför marken då. Och sen svingade man sig tillbaka. Och det här var så stort när han kom ut och hängde upp den här lianen. Äntligen är det sommarlov. Och på andra sidan av huset så hade vi ett annat berg där vi brukar leka istid. Det var lite speciellt. Jag hade väl läst om det i skolan och tyckte att det lät lite spännande. Så då ropade någon istid och alla barnen sprang upp i träden. Man samlade på sig så mycket mat man kunde först, såklart. Sen sprang man upp i träden och såg till att man inte frös till is, helt enkelt. Det var den leken vi lekte bakom huset. Jag skulle nog beskriva mina somrar som väldigt idylliska. En liten flicka som plockar smultron på tråd och stämmer in i den blomstertid nu kommer på skolavslutningen. Och nu är den här igen. 30 år senare. Sommaren finns kvar. Med lust och fägring stor. Och vi har redan fått njuta av solen några veckor nu. Och jag är väldigt tacksam. Min dotter är redan väldigt tacksam. Hon börjar fråga någonstans efter jul. När kommer sommaren? När är det dags? När är det sommar? Och jag vet inte riktigt om hon ens vet vad det var hon längtade efter så mycket. För häromdagen när det var 23 grader så sa hon: mamma, när kommer sommaren? När är den här? Så jag vet inte vad det var hon såg fram emot så mycket. Men nu är den ju typ här. Och snart börjar semestrar. Och barnen och ni ungdomar får sommarlov. Inga mer nationella prov. Det är glädje hos det här gänget. Mycket av verksamheten här i kyrkan tar också en paus. Och startar igen i höst. Vi kommer ha gudstjänst fortsatt på söndagar. Men den kommer vara klockan 17 istället klockan 5. Ute i kaféet. Så vissa saker hänger kvar. Men mycket pausar och mycket stänger ner. Men bara för att aktiviteter stänger ner, våra verksamheter tar en paus, söndagsskolan slutar idag, så pausar inte Jesus. Han pausar inte. Han tar inte sommarlov från oss. Han reser inte iväg till ett annat land i sommar, utan han finns kvar här. Och han går med oss. I Lukas evangeliet i Bibeln, i Nya testamentet kapitel 5, så läser vi om hur Jesus predikar. Han gör en massa saker här. Han predikar. Han gör under. Han helar en man som har spetälska. Han gör massa saker. Otroliga saker. Fantastiska saker. Och sen står det i vers 16. Men ryktet om Jesus spreds ännu mer. Och stora skaror samlades för att lyssna till honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. För Jesus så verkar det inte som att dra sig undan och ta en paus innebär en paus från Herren. En paus från hans far. utan snarare ett tillfälle då fadern fick möjlighet att tala in i hans liv. Ingen distans utan närhet. Det var det innebar. Man skulle kunna tänka sig när han har gjort massa grejer. Han har undervisat, han har predikat, han har helat den här mannen. Då går han hem och slänger upp fötterna på TV, på soffbordet och slår på tvn. Men det står det inte. Det står att han drog sig ut i ödemarken och bad. Hans relation med fadern pågår även när han inte predikar. När han inte gör under. När han inte rör sig bland massa folk. Hans paus innebär inte en paus från Gud. Och nu när vi står inför kanske en lång paus. Kommer det vara en paus från Gud för mig? Eller vad kommer det vara för paus? Vad kommer det vara för slags uppbrott? För Jesus vill inte pausa från oss. Det är inte så att han tänker att ja, men september när vi har upptakt. Då gör jag extra mycket i Trollhättan. Och sen runt jul, då är jag väldigt aktiv. Och sen blir jag lite mindre och mindre och mindre aktiv. Och sen på sommaren, då pausar jag. Och så tar jag det lite lugnt. Så är det inte med Jesus. Han har inget sånt schema, han har inget sånt årshjul. För våran tro är att vi har en relation med Jesus, en relation med Gud. Inte någonting som är ett projekt som vi under 9 månader ska klara av. Och sen så kan vi få ta lite paus under sommaren, de här månaderna som kommer nu. Ibland är det som att livet med Jesus bara får plats i verksamheten och inte i vardagen. Den får plats när det händer saker, men inte när det inte händer saker. När vi är på gudstjänst, när vi är på gång, då är det självklart att han är med. Men när vi stänger av och pausar, då kanske vi pausar från honom också. Kanske för att vi förknippar relationen med Jesus med ett projekt som vi ska göra. Bönen och bibelläsningen som någonting som, det här ska jag klara av. Det här ska jag göra. Nu måste jag be. Nu måste jag läsa. Och så tar man bort relationen i det goda. I våran tro. Och har gjort det till någonting som vi ska lösa och klara av. För vi vill ju vila på sommaren, eller hur? Vi vill ju njuta av det goda och vara spontana och ta det lugnt. Vi vill ta dagen som den kommer. Men Guds tanke för ditt och mitt liv, det är ju att relationen med honom ska ge liv, inte ta liv. Så då borde vi inte behöva pausa från honom när det blir sommar. Utan då borde vi dra oss närmare honom när vi vill vila. Eller hur? Jesus säger i Johannesevangeliet 10:10. Tjuven kommer för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv och liv i överflöd. Jesus är den som ger livet. Hur skulle vi då kunna bli trötta av att vara med honom? Det borde väl vara tvärtom. Att när vi är med honom så får vi liv och liv i överflöd. Och om du känner att bön och bibelläsning gör dig trött, gör dig uttråkad, att det är något som du skulle vilja vila ifrån, så skulle jag vilja säga att det är inte hans närvaro som jag tror gör oss trötta, utan vad vi har gjort hans närvaro till. Det är inte hans närvaro i sig som gör oss trötta, utan vad vi har gjort hans närvaro till, vad vi förknippar hans närvaro med. Så vi kanske behöver ha en ny bild av vad det innebär att vara med Jesus och vila tillsammans med honom och leva med honom. Det är livgivande. Och det ger oss någonting. Det är inte uttröttande. Vi kanske har gjort bönen och bibelläsningen till ett projekt. Något som vi ska klara av. Men jag önskar så att det fick vara just en relation med Jesus som vi har. Inte ett projekt. En relation. Där han säger till mig, jag vill ge dig liv, Linnea. Inte uttrötta dig, inte tråka ut dig. Jag vill ge dig liv. Tänk om vi istället för att stänga av vårt engagemang och relationen med honom nu under sommaren. Som jag har lätt för att göra. Man kanske till och med glömmer av. Just det, det är ju kyrka idag, det är ju söndag. Tänk om vi skulle se sommaren som ett tillfälle där vi fick lyssna in Gud. Det vi fick höra hans röst. Sommaren innebär ju ofta väldigt mycket stillhet och vila. Tänk om Gud skulle få lite utrymme i de här små luckorna. Där vi faktiskt har stängt bort och stängt av det andra. Tänk om Gud skulle få tala där. Ge liv in i de pauserna så att vi får ny energi och nytt liv inför tiden som ligger framför. Thomas Sjödin, han är pastor i Smyrnakyrkan i Göteborg, Frihamnskyrkan. Och han har skrivit en bok som heter Det händer när du vilar. Det är en fantastisk titel tycker jag. Tänk om det är sommar som det händer. Vi kanske ibland behöver sommaren och vilan för att det ska hända. Det är lite som när man ska komma på vad någon heter. Ni vet min granne som satte upp lianen. Jag vet att hans son heter Kalle för han lekte jag med. Men hans pappa, vad heter hans pappa? Jag kom inte på det. Så jag gick igenom alfabetet, ni vet. Man gör A, B, C. Och så gick jag igenom hela, jag kom inte på det. Och jag var så trött. Jag bara, men jag vet ju vad han heter. Någonstans finns det. Och så var jag tyst ett tag. Satt och funderade lite bara på annat. Kolla ut genom fönstret. Och sen helt plötsligt. Kent. Han heter ju Kent. Sen var jag tvungen att dubbelkolla med mamma att det var Kent. Men det var Kent. Han heter ju Kent. Det hände när jag vilade. När jag bara slutade fokusera på att jag måste komma på det här. Jag måste liksom få fram det här. Så bara kom jag på det. Det är ju Kent han heter. I vers 16 så läste vi. Han drog sig ofta undan i ödemarken och bad. Jesus drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. Och när man läser hela kapitel 5 om Jesus gjorde och vad han gjorde så står det bara om bönen i samband med att han drog sig undan. Det står ju att han undervisade. Det står att han helade en man. Men det står inte att han ber då, det gjorde han kanske. Men den enda gången det står att han ber i det här sammanhanget är när han drar sig undan efter allting. Då står det att han ber. Hur ser det ut i mitt liv? Jag tycker att det är lätt att be här i kyrkan. När jag är med mina kristna vänner. När jag är på cellgruppen. När jag är i verksamheten. Då tycker jag att det är ganska enkelt att be. Och vi lyfter upp varandra i bön och det är så det ska vara. Men vad händer när jag kommer hem, när jag är ensam? När jag drar mig undan? Finns bönen kvar då? Hur ser det ut där hemma? I sommar, när vi inte har våra verksamheter på samma sätt. Vad händer hemma? Om vi inte kommer till kyrkan på 8 veckor nu. Hur blir det då? Jag fick ett väldigt bra tips av någon en gång. Kanske är någon här inne som känner igen sig. Att göra små saker i vardagen till påminnelse om olika saker att be för. Ja, men när jag går förbi den här lyktstolpen, då ska jag be för min mamma. När jag öppnar dörren och tar i handtaget, då ska jag be för min familj. När jag går och lägger mig i sängen, då ska jag be Gud om vila. Alltså praktiska saker i min tillvaro som kan ge mig hjälp i att be. Att bara ha den här naturliga relationen med Jesus i vardagen. Det har hjälpt mig jättemycket. Att det inte blir det här, ja, nu ska jag be när jag kommer hem. Utan, okej, jag ser ett ljus som brinner. Ja, men då får jag be om Guds ledning och hans ljus över mitt liv. Att ha med det liksom i sin vardag. Sen står det också att Jesus drog sig undan för att be i ödemarken. Och i sommar kanske det är lite ödemark. Det kanske blir en tid då vi drar ner på tempot lite. Tänk om det skulle bli en tid av bön. Tänk om vi skulle lägga ifrån oss telefonen till och med utanför sovrummet när vi ska gå och lägga oss. Det är lite för radikalt för mig, men jag skulle kunna ta min egen utmaning att göra detta. Det var Viola och Moses hade en tävling när vi såg sist. Att den som tittar på sin telefon först förlorar och så får man köpa en dricka till den andra. Den borde vi köra lite oftare. Han kanske har något att säga till oss när vi stänger av. Vi kanske behöver stänga av. Tänk om vi inte skulle göra någonting alls. Jag tror att Gud kan ha lite svårt att tala till oss. När vi är så upptagna. För att vi inte ger honom utrymme att tala. Jag är så upptagen att jag inte hör honom. Det är mycket lättare att prata med någon som inte är upptagen. Om det är någon som sitter med AirPods i och blundar, det är väldigt mycket svårare att prata med den personen än en person som sitter och kollar på mig och väntar på att jag ska säga någonting. Det är mycket svårare också att prata med någon som är på väg till bussen, som springer iväg, än någon som står framför mig och väntar på mig. Linnea, vad har du att säga? Vi kanske också behöver göra det. Vänta på honom. Kanske så står Gud där och väntar på att vi ska ta våra springskor och dra ur våra AirPods, hörlurar, och sätta oss i solstolen och lyssna in honom och höra vad han har att säga. Det kanske kan vara så enkelt att sätta timern på 5 minuter. Nu ska jag bara sitta här och lyssna. När var det helt tyst runt omkring mig senast? Helt tyst. Och vad hände då? Vad är det som kommer upp? Vad hör jag? Vad ser jag? Jesus kanske säger någonting till mig. När jag gör det ibland så brukar jag ta ett anteckningsblock för att skriva ner. Ofta så kommer man ju på saker när man är tyst. Jag ska ju tömma diskmaskinen och sen så tog saltet slut. Och sen så måste vi ju köpa nya blöjor till Ellie. Behöver inga blöjor, men Liam. Och så får man en hel lista med saker och då skriver jag ner det. Och sen, efter en liten stund, så brukar det bli ganska tyst av mina tankar. Vad kommer upp då? Då kanske Guds röst talar till mig. När jag har fått ur mig det där andra. Det stod att han drog sig ut i ödemarken, Jesus, för att be. Han gick inte in i storstaden. Han gick inte hem till sitt hus. Han var inte med sin familj, utan han gick till ödemarken. Och det är en plats utan intryck, ser jag framför mig. Tänk dig en öken som är helt öde. Du ser ingenting annat så långt du ser. Det är bara helt öde. Det kan uppfattas som ganska tråkigt. Och sommaren kanske kan vara lite tråkig. Dagar då vi kopplar av som mest. När inget annat stör. Och början på de här dagarna kan kännas ganska tråkiga. Jag tycker att det är ganska svårt att inte göra någonting alls. När jag och Josef bestämmer att imorgon tar vi en dag där vi inte gör någonting. Och sen typ runt 10 kanske så sitter vi där vid köksbordet och är så här. Nej, vi åker iväg. Vi hittar på någonting. Och så vid 22:30 så är vi iväg till 8 på kvällen. Och det är ju tråkigt att inte göra någonting. Men det kanske är för att jag är rädd för tystnaden, för det här lugnet. För jag är så van vid intryck. Jag är så van vid att det hela tiden sålar i mina öron. Det är hela tiden någon som säger någonting, någonting som jag ger mig kickar. Jag vet inte vem jag är utan alla intryck, utan sålet. Tänk om det kommer visa sig när det blir tyst, vem jag är. Tänk om jag kommer möta mörker, eller tänk om jag kommer inse att jag är trött, att jag är helt slut. Tänk om det är tråkigt i Guds närvaro. Det kanske kan vara lite tråkigt till en början. Jag har varit på tyst retreat några gånger. Och första dygnet har ofta varit lite tråkigt. Jag har suttit där och funderat på vad ska jag hitta på som är lätt att tänka. Vad ska jag hitta på? Bara att jag tänker tanken att nu ska jag göra någonting. Men jag ska vara här i 4 dagar och vara tyst. Det finns ingen anledning att göra någonting. Jag försöker sysselsätta mig. Men sen efter ett tag, när mitt brus och mina egna tankar har lagt sig, så börjar jag landa. Och ibland så upplever jag det som att i den här tystnaden, när ingenting annat stör, då får Gud utrymme att tala till mig. Jag minns en undervisning vi hade kanske 3:e dagen på den här retreaten. Och det var en man som undervisade. Och jag vet inte hur bra det var egentligen. Men alltså, jag har aldrig lyssnat så bra. Kanske var för att jag var uttråkad. Men det säger också någonting om hur mycket intryck vi hela tiden får. Kanske är bra att ha lite tråkigt. Så att han kan få utrymme att berätta för oss vilka vi är. när jag satt på skolavslutningen tillsammans med min skolklass då, när jag gick i grundskolan, så tror jag inte att jag insåg att sången Den blomstertid nu kommer är en psalm. En sång om Guds godhet och hans omsorg. Om en Gud som är de svagas tröst. Jag tänkte mest på tårtor och på den där lianen. Alltså, det skulle bli så nice att komma hem och få åka på lianen. Men fortfarande när jag tänker tillbaka på de här minnena och när den här sången spelas, Den blomstertid nu kommer, så inser jag idag att det finns så mycket mer i den här psalmen. Visionen om hur sommaren skulle kunna bli. Inte bara tårtor och härligt. Det kanske inte ens är härligt. Du kanske inte ens känner att det är härligt med sommaren. Men i den här psalmen så talar den om något som är så mycket större än bara de här minnena. Än bara det goda i att vara ledig. Den talar om Guds omsorg. Om att han går med. Och att han är någon som vi får förtrösta på. Och oavsett om hur vår vision just nu är för sommaren. Du kanske inte längtar till sommaren. Eller så längtar du jättemycket. Så har Gud större tankar. Låt oss hoppas på många möten med Jesus i sommar. Han pausar inte från oss. Och vi ska sjunga den här sången nu. Ni får gärna komma fram. Och när du sjunger med i sången. Jag vet inte ens. Du kanske inte ens har sjungit den här sången när du var liten. Men se det inte som att. Vad härligt. Nu är det sommar. Äntligen. Du kan få se det också. Det är fantastiskt att få återuppväcka goda minnen. Men se det som en proklamation. En vision. Över ditt liv i sommar. Så här kommer det bli. Gud kommer gå nära. Jag kommer söka honom i luckorna. När det tystnar, då finns han där bredvid mig.